Vi ber tillsammans. Gud, tack för att vi får vara tillsammans här. Vi får vara tillsammans i tillbedjan och lovsång och vördnad inför dig, Gud. Vi får söka ditt ansikte, söka din vilja för våra liv och för vår församling. Tack för att vi får komma tillsammans på detta sättet, vecka efter vecka, hämta kraft, hämta uppmuntran och inspiration, hämta korrigering, tröst för att kunna gå ut och möta vår omvärld i veckan som kommer. Jag ber att vi idag ska känna oss styrkta, tröstade, lyfta och utmanade när vi går härifrån. Att känna att vi får ha hämtat näring, hämtat nåd vid ditt bord, Herre, inför den kommande veckan. I Jesu namn. Amen. Idag har vi kommit fram till berättelsen om när David ska smörjas till konung. Och förutom de här gammaltestamentliga texterna som vi följer så finns det också en nytestamentlig textläsning som hör till, som är liksom en liten spegling av det som berättelsen i gamla testamentet landar vi just då. Så jag tänkte inleda med att läsa, det är en vers från Johannes evangeliet kapitel 7. Där Jesus säger i vers 24: döm inte efter skenet utan döm rättvist. Döm inte efter skenet utan döm rättvist. Och när man tänker på de orden så, jag vet inte hur det är med er, men någonstans så instinktivt vet vi att ja, men det är ju klart, vi dömer ju inte efter det yttre. Man får ju skapa sig en helhetsbild eller se vad finns bakom fasaden och så vidare. Vi har olika sätt att uttrycka detta. Man säger att man dömer inte en bok efter dess omslag, utan man dömer den efter sitt innehåll förstås. Så vi vet ju att skönhet kommer från insidan och så vidare. Vi är ju inte, tittar ju inte bara på det yttre, utan vi ser ju till det inre förstås. Det ska vi göra. I Tolkiens trilogi om härskaringen så finns det en dikt i första boken som är skriven av Bilbo som handlar om Aragorn, Aratorns son. Och den en del av er, även om inte ni har läst böckerna, känner säkert igen de här verserna, för det är blivit ganska kända även utanför den här världen. Och då sägs det om den här oslipade stenen, den här konungen i exil, så skriver den här, säger den här dikten så här: inte allt som är guld måste glittra, inte alla är vilse som vandrar. Så inte allt som är guld måste glittra, inte alla är vilse som vandrar, eller not all who wander are lost, ganska kända vers eller sådär. Allt är inte guld som glimmar, har vi hört. Jag vet inte om det kommer härifrån eller om tolken har lyft in det i denna boken, men det är ju kända ord i alla fall. Och det här är ju mängd olika sätt att säga ungefär samma sak, att döm inte efter utseendet, för det kan finnas mer bakom som inte vi ser. Och det är ju självklart, vi håller ju med Jesus om detta. Det är ju visdom i de här orden, det är klart att det funkar på det sättet. Vi dömer ju inte efter utseendet, men trots det är det ju någonting som vi instinktivt gör ändå, tänker jag. Och i vissa avseenden så är det ju faktiskt en ganska naturlig reaktion och behöver inte vara någonting negativt i sig. Ser vi stora, gröna, härliga prickar på brödet så vet vi att det där ska vi nog inte äta. Det är möjligt. Eller om vi ser en situation som ser hotfull och farlig ut, då reagerar vi ju instinktivt och håller oss borta. Det är ju någon slags så här naturlig försvarsmekanism hos oss att vi gör en bedömning av det vi ser och agerar utifrån det. Så att någonstans instinktivt så finns det hos oss någonting som säger att vissa saker reagerar vi på, och på vår första bedömning, och det kanske ofta är rätt. Men det är ju förstås inte det som Jesus syftar till. Han säger ju inte, men Du kan ju inte bara döma brödet för att det ser mögligt ut. Du måste ju äta det och bedöma efteråt. Det är ju inte så Jesus menar, utan han pratar om helt andra saker. Och det finns ju mängder av sådana situationer som du och jag möter dagligen, där vi låter vårt första intryck av människor och situationer avgöra vad vi tycker och tänker eller vårt omdöme. Och ofta är det kanske synintrycket, det som vi ser först. Det kanske är den första mekanismen som triggar. Vad är det jag ser? Och så reagerar jag på det. Och en del av oss är kanske mer visuellt orienterade än andra och kanske påverkas mer av vad vi ser. I andra fall kanske det är helt andra sinnen som hjälper eller skälper vår förmåga att bilda en uppfattning. Om du blir uppringd av en telefonförsäljare som låter så jättetrevlig och har en sån mjuk röst och verkligen låter som att han eller hon vet vad personen talar om och det låter jättebra, så kanske det är svårare att säga nej än om det är en arg eller uttråkad stämma eller någon raspig röst som verkligen inte tilltalar överhuvudtaget. Man nästan, nej. Så vi blir påverkade av andra sinnen också. I vissa fall kanske det till och med är dofter. Någonting som, nej men det här luktar inte gott. Det här, eller, här var en härlig, mjuk, aromatisk doft när jag kliver in här. Det påverkar mitt sätt att se på saker och ting. För många av oss så kommer de här reaktionerna många gånger dagligen. Oftast kanske omedvetet, vi tänker inte ens på det. För att det sker bara instinktivt. Vi reagerar, någonting händer i oss, våra sinnen gensvarar på det vi är med om. Och nu har vi ofta kanske andra, det är inte bara det vi ser i framför oss så här, utan vi har mängder med intryck som kommer från alla möjliga kanaler, med sociala medier som fullkomligt bombarderar oss med information och intryck. Vi kanske får scener ifrån våra vänners och bekantas liv som ibland är det omedvetet, men ibland är kanske medvetet också utvalt från de allra bästa ögonblicken. Vi ser saker och ting och så gör vi bedömningen att ja, men de personerna har det ju mycket bättre än vad jag har det. Vi jämför oss och så sitter vi där och scrollar Instagram medan barnen skriker och slåss i bakgrunden. Och så tittar vi ut på det trista oktobervädret och känner oss där riktigt, riktigt usla. Och dessutom finns det någonting som vi kan kalla en negativ feedback loop som vi som reflekterande skapelser tvingas leva med också. För att vi som människor, vi är unika i många avseenden, men en av de sakerna som gör oss unika bland Guds skapelser är vår förmåga att reflektera över våra egna tankar. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men annars kan ni tänka på det när ni tänker nästa gång. Nej. Vi tänker på vad vi tänker helt enkelt. Så när vi sitter och tittar och ser vännernas perfekta familjer, de perfekta middagarna, de här perfekta fulländade utflykterna de gör och så underbart bra och harmoniskt allting är, så får vi oss, det får oss inte bara att känna oss dåliga när vi jämför oss, utan sen börjar vi tänka, åh vad jag mår dåligt nu, och så tänker vi över att vi tänker, förstår ni? Vi hamnar i någon slags negativ ond spiral som bara för oss längre och längre ner i fördärvet. Den negativa feedbackloopen är i full spin. Våran text idag, den är hämtad ifrån Gamla testamentet, från Första Samuelsboken. Och jag tänker inte läsa texten, utan jag tänker försöka återberätta den så gott det går här. Israel har en kung som heter Saul. Hans modigste kung av profeten Samuel. Och saker och ting blev inte riktigt som man hade tänkt sig, utan nu är det dags att välja en ny kung. Gud får nästan säga till Samuel att skärpa till sig lite nu. Nu får du sluta sörja över Saul. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Men nu går vi vidare. Nu får vi ta tag i den här situationen och göra något annat. Saul hade egentligen alla förutsättningar. Om man ser till det yttre. Han var i alla avseenden vad man kan bedöma. Så var han en kompetent kung. Han kunde leda arméer i strid. Han var ett bra kungaämne. Men det var de yttre faktorerna. Och han, när det väl gällde, så var han inte den kungen som behövdes, utan nu var det dags att leta upp en ny, smörja en ny konung. Att ersätta Saul. Så Gud talar till Samuel och säger till honom att jag har utvalt en ny Det är en son till Yishai. Du ska gå och söka upp honom. Han har 7 söner. Och en av dem har jag utvalt. Och Samuels jobb då är att gå ut till Yishai. De ska offra tillsammans. Och så ska Samuel smörja den här sonen till konung då. Och Yishai har alltså 7 söner. Så då är det alltså någon av dem som borde vara lämplig. Samuel kommer dit och Yishai har samlat sina söner. Eller ja, han har samlat de flesta av sina söner. Det är ju, den yngste inte med. För han är inte direkt ett kungämne ändå. Så han lämnar vi ute bland att ta hand om fåren. Och så fokuserar vi på de här som faktiskt har kvaliteter som skulle kunna duga till en kung. Och Samuel börjar sin bedömning. En son i taget. Och den första sonen då, Eliab, får ställa sig inför den här granskningen. Samuel ser en ståtfull, kraftig grabb. Han verkar vara, han kanske påminner om Saul i många avseenden. Och Samuel tänker att den här borde det ju vara. Men Gud talar till Samuel. Se inte till det yttre. Du ska inte titta på de yttre faktorerna. Du ser en lång, ståtig, stark kille med bra förutsättningar. Men jag har redan ratat honom. Han är inte den som jag har valt. Gud ser till hjärtat. Så lite snopet där så får Samuel liksom, ja, lida inför idoljuryn. Nej, tyvärr, du har inte det som krävs. Du kan säkert göra ett bra jobb på något annat sätt, men du är inte den som vi söker. Och så får han gå av scenen och så är det nästa audition. Kommer nästa pojk fram och ställer sig och spänner musklerna och visar. Och Samuel får, ja, du ser väldigt kompetent ut, men du är inte den. Och så liksom skickar de iväg en efter en efter en. Och till slut har alla de här 6 sönerna passerat förbi. Och den här 7:e sonen då som de lämnade ute hos fåren för att han är ju ändå inget att ha. Då får de lite snopet kalla in honom igen. Eller tillbaka där. Och den här ironiska, absurda situationen fullkomnas nu då när Samuel får de här orden från Gud att detta är den som jag har utvalt. Honom är det du ska smörja till konung. Och så är den här lilla knatten rödlätt. Det är inga mörka lockar. Han har ingenting till det yttre som säger att det här är rätt person. Utan tvärtom. Det är nästan som om Gud liksom, nu har vi testat Saul, vi har testat han som till det yttre är den perfekte kungen. Nu gör vi tvärtom. Nu är det liksom, nu ska inget, vi tar den som kan göra minsta möjliga skada och fördärva. Nu tar vi den här lille grabben. Men därför att Gud ser till hjärtat. Gud såg till någonting som inte människorna såg, det som inte ens Samuel såg. Vi kan ju titta på denna situation och tänka, redan när man börjar läsa detta, det finns 7 söner och den 7:e sonen har lämnat det. Ja, men det, vi fattar vad som händer här nu. Det är ju klart att det är den sonen och det är klart att de här som verkar så stora och starka inte är rätt. Det fattar vi ju. Men det här är alltså Israels främste profet, Samuel. Det finns ingen i det här landet som har bättre insikt i vad Gud vill, i vad Gud säger, än Samuel. Samuel är den som Gud skickar när det ska tillsättas den högste ledaren i landet. Det finns ingen som är bättre lämpad för den här uppgiften. Och han är på väg att välja fel. Han ser inte. Om till och med han kan göra de här felen. Gång på gång se fel tills dess att man får plocka in den här 7:e totalt odugliga lillkillen. Det borde ge oss en viss ödmjukhet inför vår egen förmåga att bedöma, vår egen förmåga att se till hjärtat. Vi kan tycka att vi ser bortom. Vi kan tycka att vi gör korrekta bedömningar. Men den här berättelsen borde ingjuta ganska mycket ödmjukhet i våra egna liv. Att om till och med Samuel kunde göra så fel, se så fel, ha så svårt att se vad som var rätt kvaliteter, hur svårt är det då inte för oss? Och vi kanske aldrig kommer kunna liksom träna bort den här naturliga instinkten att reagera på det vi ser. Att reagera på de här yttre attributen och göra bedömning utifrån det. Det kommer vi aldrig kanske kunna göra. Men vi behöver gång på gång påminna oss och söka den här ödmjukheten. Att jag har med största sannolikhet fel i många fall när jag bedömer. Vi kan be Gud om insikt. Gud, låt mig se bortom, låt mig se innanför, låt mig se bakom den här fasaden. Att se bakom den här masken som kanske i många fall vi sätter upp. Och våra ansikten kanske inte alls egentligen avspeglar vad som är på insidan. Men att be Gud om den insikten, att kunna, Gud, visa mig vad som finns i hjärtat. Och Gud, visa mig vad som finns i mitt eget hjärta. För vi behöver reflektera över vår egen situation med. Vi kan kanske se till vårt eget yttre. Och vi kanske ratar oss själva. Eller vi lyfter oss själva till en allt för hög position. Men Gud, visa oss vad som finns i våra hjärtan. Och kanske stämma in i, tänker jag, i den här psalm 51. Gud, skapa i mig ett rent hjärta. Att låt mig ha det här rena hjärtat. Låt mig ha ett hjärta som är liksom tvättat och liksom inte fritt från brister kanske, men låt mig åtminstone ha insikt om vad som rör sig på insidan. Skapa karaktär i mig. För det är så otroligt viktigt. Så otroligt viktigt. Vi behöver be Gud om hjälp. Vi behöver Guds ande för att kunna se bortom det här. Och jag tänker så här just nu i de här dagarna, och det är lite det här, de här texterna kommer lite lägligt också, känner jag. För att just nu så ingen av oss kan ju ha undgått att följa den här, nu ska vi kalla det för en dom som går genom våran värld just nu, med berättelser som poppar upp både i media i stort, men även i enskilda människors berättelser om hur kvinnor utsätts för förtryck och övergrepp ifrån män i olika positioner, i maktpositioner eller bara, ja, alla möjliga situationer. Säkert ingen av er som kunnat undgå det här, och den här MeToo-hashtaggen som folk delar i sociala medier och annat. Berättelser som kommer fram hur kvinnor har utsatts för kränkningar och för övergrepp och från män. Och det är liksom, den ena vågar kliva fram och höja rösten, och så liksom banas det iväg för att mer och mer berättelser och mer kvinnor vågar kliva fram och berätta. Och när jag läste den här texten idag så kunde jag inte undgå att tänka på det, för jag känner att det här har så mycket med det att göra. Så mycket har att göra med den här objektifieringen och det här med att vi ser varandra som föremål, vi ser till det yttre och så agerar utifrån det. Och mycket av det är ju, jag menar, när vi läser Gamla testamentets berättelser, det räcker att vi läser om patriarkerna och vad som händer där, det är ju som en återspegling av vår egen värld med män i maktposition som beter sig som på ett fruktansvärt sätt. Och det är ju som Bibeln säger, att ingenting är nytt under solen. Vi kan tycka att det är en annan tid, en annan kultur, men liksom, det återkommer hela tiden. Och i vår värld och i vår tid. Och många av oss kanske läser de här berättelserna, läser och tycker att det är fruktansvärt och det är hemskt. Men tur att inte alla är sådana. Nej, tur att inte alla är sådana. Men vi är ju alla skyldiga till att vara till tystnaden, tänker jag. Jag läste en berättelse om en kille som berättade om hur han gick ut och berättade om hur han hade, ja, här han berättade olika exempel om hur han hade betett sig illa. Konkreta exempel på det. Här var en situation, här var en annan situation, här var ytterligare en situation där han liksom hade kränkt eller på olika sätt utnyttjat sin som man, helt enkelt. Det den liksom, vad säger man, det privilegierade position som man ofta som man har i vårt samhälle fortfarande. Och han till och med menar att han var uppvuxen i kyrkan. Han sa att det var ingenting i min uppväxt som lärde mig att hur jag skulle bete mig mot kvinnor. Hur jag talar till kvinnor, hur jag är mot kvinnor i min omgivning. Och då tänker jag så här, jag kunde läsa detta och känna att men så är inte min erfarenhet. Men om inte vi som kyrka kan liksom uppfostra och leda unga killar och unga män till att vara föredömen på detta området, hur ska vi då kunna tro att världen ska vara bättre? Det här är ju bara en konsekvens av ett beteende. Och här tror jag att vi som kyrka har en jätteviktig roll. Både i hur vi är mot varandra, hur vi uppfostrar, hur vi formar nästa generation till att vara. Jag vet, när jag var yngre så pratade man mycket om att jag vill vara en gudsman. Jag vill vara den här, stå upp och vara. Men det måste ju innebära att jag då, hur är jag som man? Alltså plocka bort det där gudsprefixet. Att jag vill vara man på riktigt. Jag vill bete mig som en som man ska. Jag vill inte bidra till det. Även om jag inte aktivt är den som förtrycker, så bidrar jag till det genom att jag inte står upp. Eller att jag inte talar ut emot den tystnaden. Vi har märkt att mycket av det som har hänt idag är på grund av tystnad. Att man vågar inte säga någonting. Men att vara den här profetrösten som ställer sig upp och säger, det här är inte okej. Det här beteendet är fullständigt oacceptabelt. Och att vi aktivt är med och formar kommande generationer för att vara riktiga människor. Växa upp och bli människor som vet att behandla varandra på ett sätt som är rätt och rättvist. Och det här som kommer upp nu, det är att tacka Gud för att det är en dom som går igenom våran värld. Det här är så otroligt viktigt. Det är så otroligt viktigt att tjejer som växer upp idag ska få känna att de kan vara trygga. Vi har ju inte, jag menar, vi som kyrka, jag menar, vi kan bara titta utanför och se katolska kyrkan, alla övergreppen som händer där, och när man försöker lägga locket på, tystnad, vi pratar inte om det, och så blir det bara ännu mycket värre, och så när ena berättelsen kommer fram, då kommer ännu fler berättelser fram. Och vem vet vad som, det finns säkert mängder med historier inom frikyrkan också där det händer, där man inte vågar prata ut, där man inte vågar för att, nej men, vem vågar liksom höja rösten mot en ledare eller mot en pastor eller vad det nu kan vara. Och här är så oerhört viktigt att vi rannsakar oss själva, att vi står upp, att vi säger att som kyrka så vi accepterar inte detta, vi tolererar inte detta, och vi vill göra vårt för att ändra det här beteendet. Vi vill att de som växer upp i kyrkan ska växa upp till sunda, friska människor som vet hur man beter sig mot varandra. Som vet att se bortom det yttre, att se varandra inte som ägodel, eller se varandra som objekt att förtrycka, att utnyttja. Utan att se till hjärtat, att se på varandra med Guds ögon. För det är dit hen vi måste komma. Och om vi kan göra det, om vi kan stå upp och visa på en skillnad, då har vi verkligen någonting att säga till den här världen idag. Då finns det ett förtroendekapital också, tror jag. Där har vi helt plötsligt då finns det en väg in i den här världen. Det finns en väg in i människors hjärtan om vi kan stå upp och tala sanning i vår tid. Amen. Herre, jag tackar dig för att du visar din väg i den här texten om David. Att du ser till hjärtat, du ser inte till yttre. Herre, vi vet att vi är skapade med sinnen, med instinkter som gör att vi reagerar på olika sätt. Hjälp oss Gud att avslöja oss själva när de instinkterna inte är sanna. När de pekar på någonting som inte är rätt. När de leder våra handlingar till någonting felaktigt. När det får oss att bete oss på ett sätt som inte är enligt din vilja, Gud. När vi reagerar instinktivt på ett sätt som bara går till yttre istället för att stanna upp, tänka efter, fråga dig Gud, känna in vad finns det innanför, vad finns det bakom det här, den här första reaktionen. Herre, jag ber för vår värld. Herre, för den dom som just nu går genom vår värld, Herre, där du, Gud, jag tror att det är din dom är rättvis, det vet vi Gud. Jag tror att det är, jag tackar dig Gud för att orättvisor, för att missförhållanden, för att förtryck, för att övergrepp uppdagas. Tack för att det finns helande. Tack för att det finns läkedom och upprättelse i bekännelsen. Jag ber Gud för alla de tusentals, miljontals kvinnor kanske som känner igen sig i de här berättelserna och som nu vågar höja sin röst och säga: ja, jag har också blivit behandlad illa. Tack för att det finns helande i den bekännelsen. Det finns helande i den, i det erkännandet. Och jag ber Gud om rättvisa domar, Herre. Jag ber om en dom in i våra liv, in i våra hjärtan, Herre. Oavsett om vi aktivt har bidragit till den här kulturen eller om vi passivt genom vår tystnad, genom vårt tillbakadragande har bidragit till det. Men jag ber Gud att vi ska få resa upp en generation i kyrkan som kan stå upp för sanningen, som kan tala sanning in i orättvisa förhållanden, som kan säga ifrån när orättvisor och förtryck sker, som kan säga stopp när de ser övergrepp. Här jag ber för alla unga män, alla unga kvinnor, alla killar och tjejer som växer upp här. Låt dem få växa upp till ett samhälle som är radikalt annorlunda än det här. Låt oss få slippa de här, höra mer av de här berättelserna om hur tjejer, hur kvinnor hamnar i situationer där de blir förtryckta, där de får uppleva övergrepp och kränkningar. Jag ber Gud att din dom ska få gå genom den här världen ännu mer, gå ännu djupare, Herre. Få dra upp allt det här till ljuset. Upp med det, Herre. Så att helande, så läkedom, så sann förändring kan ske. Tack, Herre. I Jesu namn. Amen.